Vi ska börja och läsa i Jakobs brev i det andra kapitlet från 14 versen och kapitlet ut. Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger: gå i frid, håll er varma och ät i mätta, men inte ger dem vad kroppen behöver? Så är det också med tron. I sig själv utan gärningar är den död. Nu kanske någon frågar: har du tro? Ja, och jag har gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag med mina gärningar visa dig min tro. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och darrar. Men inser du inte, tanklösa människa, att tro utan gärningar är utan verkan? Blev inte vår fader Abraham rättfärdig genom gärningar när han la sin son Isak som offer på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som hans tro blev fullkomlig. Så uppfylldes skriftens ord: Abraham trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig och han kallades Guds vän. Ni ser att människan blir rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. Var det inte så med sökan Rahav? Blev hon inte rättfärdig genom gärningar när hon tog emot budbärarna i sitt hus och släppte ut dem en annan väg? Liksom en kropp utan livsande är död, så är tron utan gärningar död. Ja, det här är ett jobbigt kapitel för alla protestantiska kristna. Allt sedan Luther har vi kämpat med Jakob 2. Och Luther, han blev aldrig färdig med den där kampen, utan han lämnade stafetten över till kommande generationer. Jag har en känsla av att vi har kutat runt med den där stafetten vi också. Luther kallade Jakobs brev för en halmepistel. Och det har väl kanske att göra med att det står i första Korinthierbrevet att somt i Guds rike är byggt av guld och silver och ädla stenar och ska bli bestående till evig tid, och annat är gräs och halm och strå, och det ska brinna upp. Och man anar kanske att Luther tyckte att Jakobs brev kunde ha brunnit upp. Så hade teologin blivit lite enklare, menar jag. Det verkar ju nästan också som Jakob och Paulus bedriver någon sån här liten polemik, ungefär som vi brukar göra i kristna tidningar, där vi säger hum om varandra men aldrig liksom nämner namn. Utan från somliga kretsar brukar det hävdas att... Ja, just det. Romarbrevet 4, att Abraham blev ju rättfärdig av tro, och i Jakob 2 blir Abraham rättfärdig av gärningar. Hur hänger det här ihop? Och hur drabbas vi av det här? Först så läser vi Romarbrevet och så blir vi jätteglada. Åh, det hänger inte på mina gärningar, vad skönt. Och så kommer vi lite längre till Jakob 2 och så hänger det på våra gärningar i alla fall. Vi blir både förvirrade och osäkra. Och i praktiken så är det ju så här att så fort vi börjar att dryga ut Jesu frälsningsverk med våra gärningar, oavsett om det är omskärelse eller snällhet eller att bo i kollektiv eller demonstrera politiskt eller vad det än kan vara, så hamnar vi alltid i den eviga frågan: var går gränsen för godkänt? Hur mycket gärningar behövs nu för att jag ska vara säker? Och den där frågan, den plågar många kristna. Har jag gjort nog? Kan jag veta var jag hamnar? Kommer jag stå bland jätterna till sist i alla fall? Jag tror att det Jakob är ute efter är inte alls att bedriva polemik mot Romarbrevet 4. Jag tror att Jakob och Paulus var djupt och rörande överens. Rättfärdiggörelsen är av tro och inte av något annat. Men det Jakob vill få lära oss är något annat. Det finns två sorters tro, och det gäller att välja den rätta. Det finns en tro som lever och det finns en som är död. Hur ser man skillnad på en död och en levande tro? Jo, den levande tron, den finner det fullständigt självklart och naturligt att uttrycka sig i gärningar. Det är inga gärningar man behöver liksom elda upp sig själv till eller jaga på varandra till, utan det är gärningar man plötsligt bara längtar att få göra, fast man förut inte alls längtar efter den sortens gärningar. Vi läste som inledningsord här om källan med levande vatten i det inre. Jesus talar om detta vid några tillfällen, och vi läste en av de texterna i Johannes 4. Du vet, i Johannes 7 så säger Jesus att ur hans inre ska strömmar av levande vatten flyta fram. Och det är naturligtvis Guds kärlek. Strömmar av kärlek, strömmar av nåd. Och det är inte bara känsloströmmar det här, utan det är också strömmar med initiativkraft, med handlingsglädje, med en vilja att uttrycka sig i gärningar. Och det som kännetecknar den här källan med levande vatten, det är att den rinner för självtryck. Precis som när du öppnar vattenkranen hemma, det rinner för självtryck. Du behöver inte stå där och suga vatten ur kranen, utan du bara öppnar kranen, så rinner det. Självtryck. Källan med levande vatten har självtryck. Det är det ena. Och källan med levande vatten har en effekt också på den som härbärgerar den här källan med levande vatten. Han blir aldrig mer törstig. Och vad är det för törst Jesus talar om? Jo, det är livstörsten. Det här att vi ständigt går otillfredsställda omkring i denna värld. Det är ett lite allvarligt tecken. Det visar att källan med levande vatten kanske inte rinner så som den skulle kunna göra. Det finns möjligheter till mer självtryck och större vattenflöden om det är så att vi fortfarande går med en otillfredsställdhet och en livstörst. För om vi är otillfredsställda i vårt inre, vad betyder det då när vi ändå ska försöka ge ut? Tyvärr läser vi nu inte Jakob på det här sättet, utan vi läser ofta Jakobs brev så här att jag har tro och jag blir väl på något vis rättfärdig genom den där tron, fast jag vet inte riktigt hur. Men så har jag ju inte gärningar, och eftersom jag inte har gärningar så måste jag nu sätta igång och göra gärningar till min tro. Alltså gäller det att kavla upp ärmarna, spotta i nävarna och sätta igång. Hallå där, du gör inte gärningar, du skulle göra gärningar. Ja, jag skulle göra gärningar. Ja, just det, jag borde göra gärningar. Vilka ska jag hitta på nu? Men det är inte självtryck, utan det är att pumpa. Och pumpa ska vi inte behöva göra. Utan Jakob, han talar om för oss att står du där vid pumpen, så kanske du skulle överväga, har jag egentligen rätt sorts tro? Kanske det skulle gå lättare om jag bytte tro istället. Till den som fungerar med självtryck. Det kanske blir både roligare och effektivare. Det är alltid lite äventyrligt det där att komma och säga det, att vi kanske skulle behöva byta tro. Hjälp, tänker folk, jag har inte rätt tro. Jag hamnar i helvetet. Lugn, bara lugn. Det är inte farligt att konstatera det här. Utan det är ju bara så att då vill Gud hjälpa oss att förstå vad det handlar om. Han är ju inte ute efter att fälla oss, utan efter att upprätta oss. Nå, varför skriver nu Jakob det här i sitt brev? Jo, det är så att församlingen, eller församlingarna, man vet väl inte riktigt vilket, i 12 stammarna i förskingringen, som det står i första kapitels första vers, där har det hänt någonting. Det har liksom spårat ur på något sätt, och vi ska titta lite på den urspårningen. Vi börjar läsa början av andra kapitlet. Mina bröder, gör inte skillnad på människor, ni som tror på vår förhärligade Herre Jesus Kristus. Tänk om det i er synagoga kommer in en man med guldringar på fingrarna och vita kläder, och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då bara har ögon för den finklädde och säger till honom, här är en bra plats för dig, men till den fattige, ställ dig där borta. Eller sätt dig på golvet vid mina fötter. Gör ni då inte åtskillnad och fäller orätta domar? Hör på, mina kära bröder, har inte Gud utvalt dem som är fattiga i världens ögon och skänkt dem trons skatter och arvsrätt till det rika han har lovat dem som älskar honom? Ändå visar ni förakt för den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er och släpar er till domstolarna? Är det inte det som smädar det härliga namn som har uttalats över er? Ja, man hade börjat med lite rikedomsdyrkan i församlingen, och man hade anseende till personen, som det heter i gamla bibelöversättningen, men jag gjorde skillnad på folk och folk, för att tala vanlig svenska. Och det gick efter taxeringskalendern där. Det är inte så bra. 4:11 ska vi se. Förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar en broder eller dömer sin broder förtalar lagen och dömer lagen. Men dömer du lagen är du inte lagens görare utan dess domare. Ja, det fanns förtal i församlingen. Och det blir det ju väldigt lätt när man börjar värdera människor som människor. Och inte identifiera dem i Kristus utan efter status i mänskliga ögon. Då är förtalet oundvikligt. Och sen kommer på slutet av samma kapitel några verser om att det fanns självrådighet i församlingen också. Man frågade inte så hemskt mycket efter Guds vilja längre, utan man tyckte att man var herre över sitt eget liv. 13 versen. Ni som säger, idag eller imorgon ska vi fara till den eller den stan och stanna där ett år och göra goda affärer. Ni vet inte hur ert liv blir imorgon. Ni är en dimma som syns en kort stund och sedan försvinner. Ni borde säga, om Herren vill får vi leva och göra det eller det. Istället är ni övermodiga och skryter. Allt sådant skryt är av ondo. Den som vet hur man handlar rätt men inte gör det, han begår en synd. Om vi vill och Gud får leva, som det brukar heta. Ja, så var det i församlingarna Jakob skrev till. Om vi vill och Gud får leva. Alltså självrådighet, människobeundran och förtal. Och Jakob skriver att när ni ser det här i er krets så är det larmsignaler. Och den rätta åtgärden, den rätta lösningen på problemet är nu inte att man håller långa moralpredikningar och förbjuder folk att förtala varandra och talar om hur väldigt viktigt det är att vi istället prisar och upphöjer den fattiga eller någonting sånt här. Utan vi måste gå till vår egen insida, inte till våra beteenden, handlingsmönster. Och så måste vi säga, hur mycket liv är det i vår tro? Därför att när tron lever, då är det här inget problem. Men så fort tron är död så måste vi ägna väldigt mycket predikningar åt att jaga på varandra till de rätta goda gärningarna och den rätta familjekänslan och hemkänslan och trevligheten och snällheten och bussigheten och vad det är. Vi läser lätt Jakob 2 och kommer till den slutsatsen att en död tro måste kompletteras med döda gärningar. Det är inte Guds mening. En död tro ska inte kompletteras med döda gärningar utan ersättas med en levande tro. Det är det som är hela vitsen med Jakobsbrevet. Vad är det för skillnad? Vi kan säga så här att den tro vi har, du och jag, den bygger på något sätt på vishet. Att vi har fått upplysning om någonting. Därför så talar Jakob i slutet av tredje kapitlet om att det finns två sorters vishet. Den ena visheten leder till levande tro och den andra visheten leder till en tro som är död. Båda sorternas vishet ger tro. Och allt är inte Gud som glimmar. Vi börjar läsa i 13 versen. Om någon av er är vis och erfaren ska han med sin goda vandel ge prov på den mildhet som hör visheten till. Men har ni bitter avund och självhävdelse i era hjärtan ska ni inte skryta och tala osanning. Sådan vishet kommer inte från ovan utan är jordisk, oandlig, demonisk. Där det finns avund och självhävdelse, där finns också oordning och all sköns uselhet. Visheten från ovan däremot är ren, men dessutom fridsam, försynt och foglig. Rik på barmhärtighet och goda gärningar, omutlig och uppriktig. Rättfärdigheten utsås i frid och bär frukt för dem som håller frid. Alltså det finns en jordisk rättfärdighet. Och när vi säger att den är jordisk så betyder det att det är en vishet som vi för det första i vår egen mänskliga natur lätt begriper oss på. Och för det andra som vi har lätt att ta oss, kan vi säga. Vi behöver inte Guds hjälp till det. Vi kan ordna den saken själva. Men sen finns det en vishet som är från ovan. Och det betyder alltså att den är inte lika lätt att förstå sig på. Vi behöver hjälp till det. Både till att upplysas i vårt inre och till att ta emot den vishet. Men när den visheten landar i oss och får leva i oss, så föds en levande tro. Och Jakob skriver här att återigen, att den ena visheten ger upphov till splittring och stridigheter, till skryt och osanning och självhävdelse och bitter avund, medan den andra ger upphov till goda gärningar, barmhärtighet, fridsamhet, omutlighet, uppriktighet, rättfärdighet. Vad är nu detta för en vishet som vi har så svårt att förstå oss på? Vi får göra en liten utflykt i Första Korinthierbrevet några minuter. Första kapitlet. Där läser vi 18-25 verserna. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft. Det står skrivet, jag ska göra det visas vishet om intet, och det förståndigas förstånd ska jag utplåna. Vad finns nu det visa, det skriftlärda och denna världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? Ty eftersom världen omgiven av Guds vishet inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna, men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna. Ja, den vishet det handlar om är korsets vishet. Nämligen visheten att utblottelsen för Kristi skull är starkare och mäktigare än alla maktresurser på jorden. Det gäller inte bara i Jesu liv. Det gäller också oss, vi som är i Kristus. Den yttersta segern har alltid med självövervinnelse att göra. Innehåller alltid självövervinnelse. Inte för pliktens skull, utan därför att det har landat i vårt innersta en uppenbarelse om det här. Vi kan ha det i förståndet, vi kan ha det i huvudet som en kunskap, men det förändrar oss inte. För så länge vi bara har det, så är det inte vishet från ovan, utan det är ändå så att säga vishet ifrån jorden. Men när den heliga ande uppenbarar i dig korsets kraft, då föds den vishet i ditt inre som ger dig en levande tro. Frågan är, vill vi ha den visheten? Paulus talar om i den här texten att det finns två huvudvägar för församlingen om man vill slippa den visheten. Grekerna begär vishet och judarna begär tecken. Ja, den grekiska visheten, den infiltrerar mycket lätt Guds församling när vi vill slippa den stötesten som korset utgör. Det är den urvattnade kristendomen. Den som har varit lagd i blöt så länge att det bara liksom är ett stackars urblekt skelett kvar. Den vi har kompromissat med världens vishet och världens tänkesätt, och där vi har på olika sätt smugit in de mänskliga resurserna och den mänskliga kapaciteten, där pengarna åter har kommit till välde och där det är så viktigt vilken makt vi har. Då har vi inte längre ögon för maktlöshetens företräde för makten, svaghetens företräde före styrkan, utblottelsens försteg framför väldighet. Och gärna gör vi så här att vi vattnar ur vårt eget budskap för att locka människor. Och de människor vi då lockar till oss, de kommer in i vår krets utan att egentligen ha omvänt sig från den ena visheten till den andra. Nå, då kommer de in i vår krets och så får de en tro som egentligen inte lever ordentligt. Och sen har vi besväret resten av tiden med att uppmana varandra till goda gärningar. Och det finns en omväg till runt korset och runt Golgata. Och det är att locka människor med under och tecken. Och Paulus talar om att ingendera är egentligen den rätta inträdesporten i församlingen. Utan detta att människan liksom från början, utifrån kanske sin livserfarenhet, precis som Paulus själv. Han hade satsat mycket på den mänskliga styrkan tills han en dag fick känna att det fanns någonting som var mäktigare. Den mänskliga utblottelsen. Han upphörde aldrig att predika det här. Han kom in genom rätt dörr och undrade på att det hände grejer. Det rann för självtryck hela livet ut. Men om vi tar in människor och kanske också smyger in själva genom fel dörr i församlingen, då blir vi sedan hamnande i den rävsax som Jakob talar om i sitt brev. Där vi hela tiden måste kämpa och sträva och möda oss med att komplettera en mer eller mindre död tro med mer eller mindre döda gärningar. Och då blir genast hela frågan om tron och gärningarna ett sånt komplicerat teologiskt kapitel. Vi ska gå tillbaka till sist till Jakobs brev och läsa hans recept. För som gammal doktor tycker jag om recept. Ingen större vits med en diagnos om den inte leder till något. Vi tar 4:e kapitlet från början. De första 10 verserna. Varifrån kommer all kamp och strid ibland er? Är det inte från begären som för krig era lemmar? Ni vill ha men får ingenting. Ni dödar av avund men uppnår ingenting. Ni kämpar och strider. Ni har ingenting därför att ni inte ber. Ni ber men får ingenting därför att ni ber illa. Ni vill bara tillfredsställa era begär. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Eller tror ni att det är tomma ord när skriften säger svartsjukt kräver Gud åt sig den ande han har låtit bo i oss? Större är dock den nåd han ger oss. Därför heter det, Gud står emot de högmodiga men de ödmjuka ger han nåd. Böj er alltså under Gud. Stå emot djävulen och han ska fly för er. Närma er Gud och han ska närma sig er. Gör era händer rena ni syndar och rena era hjärtan i tvehågsna. Sörj och gråt och klaga. Vänd skrattet i tårar och glädjen i sorg. Ödmjuka er inför Herren och han ska upphöja er. Vad är det Jakob rekommenderar? Jo, i ett enda ord han rekommenderar omvändelse. Omvändelse från en vishet till en annan vishet. Och den där visheten från ovan, den ryms aldrig i stora kärl utan bara i små. Det är lite märkligt med den, men den är så. Och om vi inte önskar ödmjuka oss inför Gud så blir det svårt. Här tecknas bilden egentligen också av en på sitt sätt besviken församling. Ni vill ha men får ingenting. Ni kämpar och strider. Ni har ingenting för att ni inte ber. Och ja, ni ber men ni får ingenting bara för att det är så mycket begär som regerar. Visst känner vi igen oss vi i Sverige? Visst gör vi det? Detta hur vi ibland krampartat satsar på bönekampanjer. Nu talar jag inte om det här som vi hörde om nyss, men ibland så finns det detta att vi måste bedja. Och så kommer inte heller bönen för självtryck. Och vi jobbar mot ett stort inre motstånd därför att vi har besvikelser i bagaget. Ja, det här har vi satsat på förr, vi har bett hela nätterna förr och det gav ingenting då, så att varför skulle vi göra det nu? Men Jakob säger att om vi vänder våra hjärtan till Gud och börja söka korsets uppenbarelse in i våra liv, kommer allt att förändras. Inte minst vi själva.